Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi börjar podcasten med ett meddelande. De senaste veckorna har Sverige skakats av den allvarligaste krisen sedan andra världskriget. Covid-19-epidemin påverkar samhället på ett sätt vi inte trodde var möjligt. Vårdapparaten går på knäna samtidigt som samhällsekonomin är i fritt fall. I det här kaoset finns yrkesgrupper som ändå håller allting igång. Läkare, sjuksköterskor, ambulansförare, undersköterskor, lokalvårdare, chaufförer och många andra. Flera av de här personerna har vittnat om det enorma stöd de fått i sin utsatta situation. Stöd genom att lyssna på podden 4 meter. Så hjälp Sverige komma igenom krisen genom att gå in på patreon.com/4meter och bli patron. Hjälp 4 meter. Hjälpa landet. Hallå Ankan.
Ja, men god förmiddag, Frippe.
Ska vi vara transparenta och säga att vi sitter i min lägenhet?
Ja, det är trevligt att sitta här.
Ja, krisen har gjort att min sambo måste jobba.
Ja.
Och det påverkar podden såklart. Istället för att sitta och podda på en starkhuslunch på Rish, sitter vi här och poddar i barnkräk hemma hos mig.
Med pain de chocolat framför oss. Ja. Som du först hade tänkt att vi skulle äta mens vi poddade.
Ja.
Men att äta en pain de chocolat, det kräver att man är ungefär lika försiktig som vid en riffifikupp. Det är så mycket smulor.
Det är heist-ätande under poddande.
Att heist, man ska heista sig in till den här chokladrockaden i mitten.
Heist eating while podding. Det finns säkert en artikel om det.
Ja.
Så här, how to eat without the audience noticing it.
Det är så världens skickligaste jazzsångare. Som mensen...
Du tänker på Victoria Tolstoy, eller?
Ja, Victoria Tolstoy.
Eller sångerska.
Men ja, okay, sångerska. Ja.
Michael Bublé kan vi ta
det. Michael Bublé, ja, att han menar att han sjunger Summertime. Mm-hmm. Med en perfekt ljudstudio. Mm. Ändå vräkte i sig pain de chocolat utan att det märktes.
Och en jävel på cashewnötter, Michael Bublé. Alltså. Cashewnötterkonto. Alltså. Han hade på sin rider så stod den, han skulle komma till så här Philadelphia Music Hall eller något sånt där, så var det en säck cashewnötter. Det gick ju båtar från Costa Rica separat bara för att hålla Michael Bublé flytande med cashewnötter.
50 hektar regnskog fick avverkas för att förse Michael Bublé med cashewnötter.
Vilket gjorde att det blev mer fotbollsplaner i Sydamerika.
Mm, och vilket också har gett den effekten att de är rätt bra på fotboll.
Verkligen.
Men det har de ingen glädje av nu under den här coronakrisen.
Nej, om de inte är i ett sånt där land som Vitryssland där de bara, vi kör.
Ja. Men du, hörde du att presidenten i Turkmenistan...
Mm, har förbjudit corona. Ja, alltså ordet corona.
Jaha. Åh.
Eller tror jag det? Ja.
Jaha, jag trodde att det var att han hade förbjudit sjukdomen. För det hade ju tycker jag ändå varit ganska... Det hade varit en åtgärd.
Ett radikalt grepp.
Ja, varför inte?
Vilket får folk så här, att utbrista. Ja, om man ser vad man vill om presidenten med stan. Men han gör ju i alla fall någonting.
Ja, men exakt.
Han gör ju någonting.
Ja, exakt. Det var det jag tänkte att de här liksom, som är så missnöjda med hanteringen i Sverige.
Ja.
Typ Hanif Bali och Ebba Busch och,
precis,
och Katarina Janouch. Ja. Att de hade liksom tyckt som, fan, där har du en kille. Där har du en doer.
Kan vi kalla dem deras rätta namn? Töntar.
Ja, okay.
Du tänkte säga fascister.
Ja, tänkte säga fascister.
Nej, jag tycker mer töntar. Men också kanske i viss mån protofascister. Mm. Jag har ju köpt pain de chocolat i Sofo där jag bor. Som är då ganska, för de som kanske inte vet det, en trendkänslig del av Södermalm.
Mm. Och vill du berätta för lyssnarna som inte bor i Stockholm om ni, var uttrycket SoFo kommer ifrån? Vill du berätta den korta vägen eller berätta den långa historien?
Jag tror jag bara kan en version. Men alltså, ja okej, okay, den långa versionen är ju att i New York så så uppstod det olika områden som kallades olika saker då. Soho till exempel, South of Houston Street. Ja, det stavas Houston Street, men det kallas för, de säger Houston.
Mm.
Och sen Tribeca.
Triangle Below Columbus.
Nej, Triangle Below Canal Street är det faktiskt.
Fan, vilken tant jag är då?
Nej, du är ingen tant.
Är det
inte Tribeca? Dumbo.
Vad heter det?
Dumbo. Händer den?
Nej.
Down Under Manhattan Bridge Overpass.
Aha.
Det ligger alltså i Brooklyn, precis då vid Manhattan Bridge.
Ja, ja, ja.
Och det är uppkallat efter en elefant, en Disney-elefant.
Roligt.
Men
No Shitaly. Det känner du till?
Nej, Little känner jag till, men inte No Shitaly.
Not Chinatown or
Little Italy. No Shitaly. Nej, det var ju roligt.
Alltså gränsen mellan.
Så det här är ju liksom, det är en vild flora av olika bokstavsbeteckningar här. Men så spred det sig då till Stockholm när man ville vara lite, eftersom Stockholm alltid vill vara New York och Härnösand aldrig vill vara Stockholm faktiskt, kom jag på. Härnösand är bara Härnösand, det finns en trygghet i det. Men så då finns det ju en gata som heter Folkungagatan. Och då döptes det här området åt SoFo till South of Folkungagatan.
Ja.
Och nu tror jag det finns NoFo också.
North of Folkungagatan.
Ja, men det är ju ingenting. Det är bara Johannes Brandstation.
Men det kanske man kan kalla Härnösand för också då. I sådana fall.
NoFo. Ja. Men här då så gick jag in på ett café som heter Pascal som ligger här på gatan, som är alltså supertrendigt. Men trevligt, men trendigt. Och då ser jag att de har handkräm. Mm. Men då är det liksom inte så här Apofri eller så här apotekets billigaste handkräm, utan då har de en handsprit från Stockholms bränneri som är ju då ett supercredit så här ginbränneri. Jag visar flaskan här. Jag kan lägga upp det på podden också.
Ja, man fattar.
Ja, det är såklart att de har den handspriten.
Ja, det är klart. Det är som bara att de skulle ha den eller Mackelmyras handsprit.
Precis. Även i dessa hårda, bistra tider så håller de här trendcaféerna
fanan högt. Det är roligt, man ser någon sån hipster föreståndare som skäller ut någon praktikant som har varit på apoteket och köpt någon vanlig jävla Akos handsprit.
Ja,
vad fan tror du om våra, vad tror du, tittar du omkring? Det här är webbdesigners, det här är strateger, det här är inredningsarkitekter. Tre personer här inne har haft sitt vardagsrum porträtterat på omslaget till eldekoration. Hur fan kan du köpa Akos? Nu går du ut och så
kommer du aldrig mer tillbaka.
Ja, så kommer du aldrig mer tillbaka.
Ja, men anställningsregler. Ja, jag skiter väl i anställningsregler. Först in, först nej. Sist in, först ut.
Och Britta, för det heter ju folk nu för tiden.
Ja, visst.
Britta, det är ju sån jävla hipstern. Britta, du åker upp till Fagersta. Mm. Du vet att han, kolmilan där uppe, han gör tillverkar en handsprit av tall. Den, köper du den? Bra. Fint. Kan du köpa 4 harar på vägen tillbaka också? Nu ska jag pizza nämligen.
Harsida.
Ja,
eller långbakad harsida.
Det är roligt också med hipsterns, hur snabbt hipstern på något sätt normaliserar konstiga saker. Det vill säga att plötsligt så har du en hipster som har en favorit harsida. favoritstyck detalj på haren.
Men också så här, den bästa harsidan i Stockholm.
Ja, exakt. Exakt.
Den har de på Roris.
Ja, exakt. På
Götgatan.
Ja. Och Britta, hon går alltid ner på Roris. Ja. Det har hon alltid gjort när det är brunch. Mm. Och äter en harsida.
Mm.
Och harnacka också. Ja, långkok på hare.
Men också så här i den här, vad heter den, min helg i Svenska Dagbladet. Går ner på Brillo och tar en pizza med harlägg. Tar en pizza med harlägg och syrad rödlök. Som vi alltid gör. Dricker Chardonnay till. Eller de som skriver om där, de dricker kanske inte Chardonnay. De har någon annan, lite mera Pinot Grigio kanske. Chardonnay kanske är lite för svennigt nu idag. Eller?
Jag är så jävla dålig på vindruvor. Alltså druv. Jag är så dålig på druvor.
De var dålig på vindruvor. Ja. Så här, fan, jag är så här dålig på vindruvor. Mm. De kom in i affären så finns det de gröna. Mm. Och det finns de blålila.
Mm.
Jag vet aldrig vilka jag ska ta.
Ja, där. Jag är så dålig på druvsorter. Alltså jag var på... Min brorsa är ju gammal kock. Han har varit köksmästare på Ulla Vinblad och sådär. Så han är ju rätt duktig.
Men det är fantastiskt att 2 av 4 i familjen ändå håller på med matlagning på hög nivå.
Absolut, ja. Absolut. Det är roligt, min syrra som är också väldigt duktig, hon berättade någon gång när hon och brorsan var hemma och var sjuka.
Mm.
Och han kanske var 13 och hon var 12 då. Nej, 11. Och hur det inte fanns någon mat hemma, men han gick ut och svängde ihop en köttpaj av det som fanns, av resterna som fanns. Mm. Det var det goda som han hade ätit hela sitt liv fram till dess. Så någon slags, bägge två har en väldigt så här, smakkänsla och skicklighet. Och brorsan är också tekniskt duktig liksom, på att laga mat. Han är duktig på att göra så här svåra saker som kåldolmar. Och...
Inte bara en fin palett utan också teknisk skillnad.
Exakt, han är bra på form. Han har jobbat med Mats Örn mycket. Och är upplärd av Mats Örn.
Som, vet jag inte vem det är.
Nils Emils pojkvän.
Jaha, okej.
Okay. Han jobbade på Lavinblad och gjorde, kom upp in på förmiddagarna tror jag och gjorde all husmanskost. Alltså köttbullar, kålpudding, laxpudding, kåldolmar och sån grej.
Fan, jävla härligt jobb. Kom in på förmiddagen, gör husmanskost. Sen går man och käkar på Sturehov, eller?
Jag vet inte om jag kan åka dit för förtal nu, men sen tror jag att han åkte raka vägen till Sturehov och beställde in någon slags vindryck och någon slags spritdryck och så var han kvar i det tills Nils Emil stannade med en taxi utanför och ledde ut honom hem till lägenheten på Östermalm.
Jag tror att det är preskriberat nu, va?
Ja, det kan det vara. I alla fall så var det så att jag och brorsan skulle åka ner till Östergötland i förra helgen och då skulle vi köpa lite vin och så stannade vi till vid på Systembolaget i Kisa. Har du varit i Kisa någon gång?
Det
är en liten ort. Mm. Intressant faktiskt. Alltså, förra veckan skulle vi prata mycket om stadsplanering, ville våra lyssnare, men det aktiverades någonting i mig när jag kom till Kisa, för det är som en liten stadsdel i Köpenhamn som är utplacerad mitt i liksom det här sydöskötska skogslandskapet. Spännande alltså.
Jag tycker det är väldigt vackert där runt Kisa och Alexander.
Ja, det är otroligt. Landskapet är vackert, men även arkitekturen i Kisa är spännande.
Men det är ju lite sådär bruksortsvib ju.
Verkligen, verkligen. Det har funnits ett kopparbruk i krokarna, va?
Det kan det stämma.
Eller ett järnbruk kanske. Ja, det är faktiskt ett järnbruk. Vilket fall som helst var vi inne på Systembolaget där, som också var ett hemtrevligt systembolag. Litet systembolag där all alkoholhaltiga drycker fanns på hyllor, men sprit var över disk.
Okej.
Okay. Vilket fick det mer att kännas som även där så här köpenhamnska känslan, att det var som en spritbutik eller som en...
Men det finns en lyxkänsla i det där att få över disk.
Ja, eller? Absolut. Och det var jättetrevlig personal. Därför att folk i det där landskapet är generellt sett extremt trevliga. Mm. Det stod 2 kvinnor där och väntade på att någon skulle beställa någon spritdryck. Det var också en man före mig som beställde fram en flaska renat brännvin som hon så tjusigt ställde ner. Mm. Och läste av EAN-koden och då betalt med pengar faktiskt.
Wow.
Mm. Men då skulle vi köpa vin. Och då blev jag plötsligt nervös. För att han är ju kocken. Men sen är han ingen vindrickare av rang, brorsan. Mm. Men tills han tröttnade bara böjde sig ner och tog fram en flaska av någonting, ett rött vin. Och då var det bara, då hade han liksom, då var det en druvsort som jag aldrig hade sett. Jag kan inte heller återgärna, men då var det så att vi ska äta det och du är den här druvan är perfekt till det. Det tror jag, det var så jag imponerad då.
Var det en Nebbiolo?
Nej, det var det inte. Det var inte en Nebbiolo. Varför?
Nej, bara det, jag tog någonting. Top of mind.
Otroligt svårt. Ja, men det var en druvsort som jag inte har hört talas om.
Var det ett vitt eller rött vin?
Ett rött vin. Ja. Och det var från Italien. Så ja. Nebbiolo låter italienskt.
Ja.
Jag kommer inte ihåg vad det var. Vi skulle äta en ratatouille till middag. Och som var ganska så stark och syrlig och så.
Mm.
Så att det slank ner också. Bra det där vinet faktiskt. Riktigt bra.
Mm. Den här krisen gör ju att man dricker inte så mycket. Eller jag är aldrig ute nu.
Nej.
Så att det drickandet som sker, det är ju då, jag dricker extremt mycket Pripps blå lättöl nu.
Det också.
Det är ju så jävla gott. De här små burkarna.
Ja.
Det är ju fantastiskt. Ja. Ja. Alltså jag knäpper en lättöl till maten varje kväll. Mm. Det är så jävla gott.
Det är fantastiskt. Ja. Det är inte öl riktigt, det är en annan dryck.
Ja, exakt. Det är så man ska se på det. Det finns ju folk som är lätt eller så blaskigt. Men betrakta det som en annan dryck som inte är söt. Utan som är, det finns en beska i den. som är god till mat.
Är det så man skulle lansera lättöl i stora öländer som, alltså en måltidsdryck av ölkaraktär?
Ja, jag tror det faktiskt.
Ja. Ja. Därför den är väldigt, den ligger mycket närmare svagdryck och julmust egentligen. Det finns en sötma i lättöl. Mm. Men jag undrar om inte den är bryggd på ett annat sätt än 3,5 till exempel. Alltså att...
Men det finns ju, nej jag tror att det är samma teknik, bara att man slutar tidigare.
Okay.
Men däremot då, som jag har förstått det, så alkoholfri öl bryggs ju då till full styrka och sen reducerar, tar man bort alkoholen. Just på något det. Sätt.
Mm.
Vilket har ju
då man dricker upp den.
Nej men och då är det ju visst, finns det ju vissa som hävdar då att alkoholfri öl är godare för att den har gjorts klar och sen har man tagit bort alkoholen. Men då har de ju glömt en viktig detalj, att alkohol är liksom en, det är det som gör att öl är gott.
Mm.
Alltså jag får jag välja mellan lättöl och alkoholfri öl, så väljer jag alltid lättöl.
Menar du då för förtydliga, då menar du att alkoholen är en smakförstärkare?
Ja, det gör ju liksom, det är ju kicken liksom i ölen.
Mm.
Och sen säger jag inte att all dryck måste innehålla alkohol, men just när det gäller öl så tycker jag att det är otroligt viktigt. Men då undrar jag om den här, för jag uppfattar det som någon slags snobbism. Att folk som så här har läst sig till det där att ja, man gör en till full smak och sen tar man bort alkoholen. Det är mycket godare. Att, jag tror inte att de fattar vad de säger.
Nej, men det är extremt oreflekterat. Sen är det ju ofta väldigt många andra smaker som har förstärkts i alkoholfri. Alltså den citrussmaken kanske. Eller?
Ja, jag tycker att det finns smaker i alkoholfri öl som... Alltså nu drar jag alkoholfri öl över en kam. Mm. Men om man tar en sån vanlig... Vanlig Carlsberg eller Mariestad eller någon sån. Alltså vanlig pilsneröl eller lager.
Mm.
Så
den det är ju det vi jobbar mest med.
Ja, exakt. Mm. Men sen finns det ju säkert någon sån Michelers alkoholfri öl. Det finns ju så här. Det känns som att man måste, de syrliga tonerna måste fram mer för att det ska bli någonting av det.
Mm.
Men jag gjorde en undersökning på Twitter, någon sån här enkät bara, var folk föredrog lättöl eller alkoholfri öl, och då var det så att alkoholfri öl vann.
Jaha.
Men jag tror folk inte fattar vad de säger.
Nej, det tror inte jag heller. Det är väl också en oreflekterad sån här samtidsgrej, att man får gå med samtiden.
Liksom. Ja, men det visar ju också bara på vad så här, för folk, alltså, för man läser en artikel och så tänker man att ja, men så är det.
Ja, verkligen. Men också att just det där som du säger, att metoden att vi gillar ju sånt som tar lång tid att göra nu. Alltså det långa, krångliga. Det finns en trend som går tvärs emot det. Och det är ju pizzatrenden.
Mm.
Att en pizza ska ju inte vara inne i ugnen mer än... Jag tror att
30 sekunder?
Nej, lite mer. 70 sekunder. Ja. Något sånt där på 395 grader ska den vara inne. Sen så ska den avätas snabbt också. Så pizza igen. Men annars är det ju som det... Där slow food-trenden sitter ju i. Och då saker som har lång tillredningstid.
För mig spelar det ingen roll hur lång tillredningstiden är. Bara det går snabbt för mig att få det. Alltså folk kan stå och göra 24 timmar chili. Bara den är klar när jag kommer fram.
Ja. Roligt.
Det är mina kriterier.
Det är verkligen sant. Det är verkligen sant. Att någon annan ska vänta för att vi ska få det som tar lång tid att göra. Det är väl också mycket vår kultur på något sätt.
Ja,
man ska liksom kunna åka ta hissen ner i huset och köpa den här flanksteken av hare som har legat och syrat sina jävla grop i Västergötland i 6 månader. Och sen så liksom åker jag ner samtidigt som gumman gör ordning lite bubbelvatten i sodastreamen, och sen så äter vi det. Och sen en halvtimme senare är det avätet, och då är vi redan på väg till någon hipsterbiograf vid Sankt Eriksplan för
exakt.
Att se någon gammal film av Buñuel.
För så här är det ju, nu med den skenade arbetslösheten vi har, så menar jag att det måste finnas plats för folk som står och väntar på en haringgrop i Västergötland.
Ja, verkligen. De ska timla för det.
Det är the new deal.
Verkligen.
Alltså, om FDR hade levat nu så hade han liksom verkligen satt arbetslösa i olika gropar i Västergötland. Och lång, vad heter det? Det är som sån här pisshaj de har på Island. Slänger ner en haringgrop och pissar på den och gräver igen.
Jag tror inte riktigt att det är så det går till för sig med pisshajen.
Nej, nej.
Det är snarare att den har en naturlig smak av urin i sig. Har du ätit den någon gång?
Nej.
Nej, det var det vidrigaste jag varit med om. Mm.
Men det är väl typ en surströmmingsvariant alltså?
Ja, det är det väl. Men det är väl mer som att äta arsenik.
Okej. Okay. Och gamla spetsar.
Ja, men, jag var ju på en buffé i Reykjavik. När man liksom hade bestämt sig för att nu ska vi bjuda på vad det här landet har att bjuda på. Det var ju inte mycket grönt kan jag säga.
Nej.
Inte heller mycket krydda.
Nej.
Men mycket fermentering.
Ja, var det lavar och mossor och sådär?
Ja. Mycket från havet var det. Vit fisk i olika former med...
Borde kunna jobba lite sjögräs och sådana grejer.
Ja, men det är inte Japan vi snackar om.
Nej.
De är intensivt ointresserade av influenser från utlandet på Island.
Mm. Det är så alltså.
Förutom när det gäller liksom byxmode. Och musik, tror jag. Ja. Klubbmusik och liksom illegala substanser. Ja. Men annars är de ju extremt...
Är du trendkänsliga när det gäller byxor?
Ja, det känns som det är intressant att gå runt i Reykjavik. För det är som att gå runt i Kisa. Mm. Men att det är en Gucci-butik där och en Prada-butik där. Det är liksom det är en huvudstad med köpstark befolkning som är trendintresserade. Fast inte när det gäller mat.
Nej.
Utan då gäller det att då är det farmors kök. Hon är uppvuxen i en hela varm källa på norra Island. Liksom. Mm. Där uppe där det kan vandra över isbjörnar från Grönland på när isen bär.
Akurey.
Ja, Akurey. Och då är det liksom, det är någon slags, du kan tänka dig någon form av låda på skrejtorsk.
Mm.
Någon spermieliknande liksom emulsion.
Mm.
Som det där har liksom fått stå länge på tills skrejtorsken och den här satsen då har bildat en ny emulsion och sen äter man det och så är det så här smakar det alltid hemma hos mormor. Skitäckligt.
och inte bara i köket utan också i sängkammaren.
men det finns en anledning att inte liksom, det trendkänsliga Södermalm har omfamnat den isländska matkulturen, för den är annars, den håller alla kriterier för att funka här. Mm. Det tar lång tid att göra, det är jättekonstigt, men tyvärr så var det också så fruktansvärt äckligt. Men då åt vi pisshaj också. Mm. Och då, den serveras i, den ligger i tätt förslutna glasburkar på buffén.
Mm.
Och så är det så här typ, öppna den och äta upp den.
Okay.
Ingen mellanting här. Bara. Ja. Det stinker ju och det luktar ju här i toalett alltså.
Mm.
Det luktar inte surströmmen, men det luktar ju någonting annat liksom.
Mm.
Det luktar ju mer egentligen skit.
Ja.
Men det luktar piss. Och sen smakar det piss också. Och syrligt som inåt av helvete. Det är som att dra i sig citronskal som smakar piss.
Men tar man en nubbe till det då? Eller?
Ja, det gör man väl. Man dricker sprit och då är det ju okryddat brännvin liksom, som man dricker.
Vad heter den? Svarta döden? Vad heter den? Det finns en sån här isländsk vodka-variant.
Okej, jag känner inte.
Detta om isländsk matkultur.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Du, men Ida jobbar, har blivit extra inkallad på sjukan eller?
Idag skulle hon faktiskt jobba. Men på måndag är hon extra inkallad.
Men blir hon, för hon är neurolog, så hon är en som sitter och tittar på datortomografier av hjärnan och ber folk blunda och sätta ihop fingertopparna framför och bakom huvudet. Eller
ja, lite förenklat så är det hennes jobb.
Ja, men jag tror
då då undrar du så här, ja, men hur kommer det sig att hon har gått då? Gymnasiet och sen har han gått då 5,5-6 år på läkarlinjen och sen då 2 års AT-tjänstgöring och sen 5 års specialistutbildning för att med folk blunda och sätta ihop fingerspetsarna. Jag har inget bra svar på den frågan.
Nej, men alltså jag menar inte förminska hennes jobb, men det är ändå när man går till neurologen då...
Men det var det jag kände, va?
Ja, jag tänkte, fan, har du ett behov av att försvara det? Hon är ändå neurolog.
Nej, jag har alltså... jag skojar lite grann. Ja, det var ju uppfattande.
Hennes jobb är att be folk blunda och sen så går hon ut och fnissar och sen kommer tillbaka och så frågar hon hur länge vi är borta.
Ja,
och sen så har hon en sån här låda med 3 hål i. Ett fyrkantigt, ett runt och ett trekantigt och sen ska man stoppa ner. Ska man stoppa ner rätt kloss i rätt hål.
Mm.
Är det hennes jobb?
Jag tror inte hon har den verktygslådan faktiskt.
Nej, men visst är det så att för om man går till
hon är inte så erfaren än så att hon får jobba med den där klossan. Hon har inte blivit överläkare.
Det är överläkare. Richters står på överläkare Richters rum och det.
Precis.
det är som en gammal Stradivarius.
Precis.
Liksom instrument för att avgöra om folk har en tumör som trycker mot balanscentret eller
precis.
Inte.
Precis.
Nej, men visst är det så att neurologens jobb mycket liknar den amerikanska trafikpolisen på 50-talet när man ber folk gå ut ur bilen, stå på ett ben. Alltså det är,
ja,
som att trafikpolis...
Det, man gör en sån neurologstatus, då ingår det till exempel att man ska gå. Och det kan ju visa olika saker då.
Ja, just det.
Och olika, man liksom, hur man rör sig och, men också hur man då, symptombild och hur man uppfattar olika saker.
Men alltså min fråga gällde egentligen inte så mycket exakt vad hon gör, utan det var bara att man ska ringa in hur hon jobbar.
Ja.
Men nu undrar jag, hur bra är hon på lung?
På lung?
Ja.
Hon är lugn på lung. Nej, men hon är väl inte så bra på lungor, tror jag inte. Nej.
Men för det är väl det som det handlar om i det här fallet, covid-19-krisen. Mm. Eller är det så att när man är läkare så kan man även sätta en respirator?
Man
kan intubera.
Och... Ja, men det kan hon säkert göra. Men hon gör ju inte det som vanligt. Nej. I dagligdags. Men grejen är den att, men dels så jobbar hon ju på akuten också. Men då tar hon ju oftast neurologpatienter.
Just det.
Ja, men sen är det också så att eftersom covid-19 drabbar ju inte bara så tillvida att det kommer mer patienter, utan också att folk blir sjuka.
Mm.
Så på hennes klinik är det nog 8 sjukskrivna specialistläkare just nu.
Ja, jag förstår.
Vilket gör att trycket blir ju hårt även på de avdelningar som inte är då intensivvård och så.
Just det.
Så det är väl mer det.
Vad du med? Det är klart att det är.
Ja, nej, det är inte helt...
Jag kanske borde göra ett test. Ja, men ibland kan jag känna mig korkad faktiskt.
Ja.
Trög.
Precis.
Långt mellan tanke och ord.
Mm, precis. Så kommer de fram till att alltså, det finns ju liksom, vi kan inte säga något speciellt. Bara liksom att din hjärna är en svag punkt.
Min farsa jobbade på Beckomberga sjukhus på 60-talet. Och då berättade han om en... Det här, han har ju tystnadsplikt, men nu nämner jag inte personen i fråga vid namn eller någonting. Men det är en för oss fullständigt okänd människa som levde på 60-talet. Och pappa berättade att han behandlades med varma långbad. Och pappas, det här blir äckligt också nu. Det här kommer det kräkvarning på. Så kräkvarning. Pappas roll var att stå bredvid badkaret med en liten håv och fiska upp bajskorvarna som flöt upp. Men då sa han också att diagnosen var kvalificerad idiot.
Oj då.
Det fanns ju en diagnos då som var kvalificerad idiot på den tiden.
Men det är roligt att beteckningen idiot fanns kvar på 60-talet.
Ja, verkligen. Alltså det är ju, 60-talet var ju en härligt mischmasch i psykiatrin. Ett härligt mischmasch mellan gamla läkare som hade liksom typ så här börjat studera 1902.
Men det känns ju som att om du borde ju sätta dig ner med din pappa...
Mm.
Och med den här utrustningen att liksom, och så får han berätta i timtal om hur det var i psykiatrin på 60-talet.
Det skulle kunna göra. Vi skulle kunna göra ett Patreon-avsnitt om psykiatrin på Beckomberga sjukhus 1967 till 71.
Det hade på riktigt, det hade varit skitkul. Alltså det är väldigt intressant.
Ja.
Men jag tänker också i förlängningen, det skulle kunna bli ett bok eller ett filmmanus ju.
Absolut. Verkligen. Alltså Beckomberga sjukhus när de berättade om Beckomberga sjukhus i slutet på 60-talet, så var det som, det var så, det fick som Jökboet och framstå som en romcom. Men just det här hur de beskrev att folk skulle ha, det var lite tajt med tiden ibland, så att måltiderna serverades ofta allt i en skål. Det vill säga mat, kaffe, efter ett tabletter ner i en skål, ät. Så den stilen.
Det är helt sjukt.
Ja, men jag tror att det var som jag sa, vi befann oss i en brännpunkt mellan läkare som hade börjat studera 1902.
Mm.
Då var de extremt gamla, då var de i 90-årsåldern. Men 1920.
Ja.
Och progressiva unga läkare som Johan Kullberg och så här. Liksom.
Men alltså det fanns då typ folk som hade jobbat på Rasbiologiska institutet.
Det fanns
och flummare samtidigt.
Ja, men exakt. Alltså det kan ju komma någon tysk läkare som hade studerat under Dr. Mengele.
Ja.
Och samtidigt som liksom, precis, någon flummare eller också någon superprogressiv liksom nytänkande person som sen blowade upp 1988 med någon bok som handlar om dynamisk psykiatri.
Ja.
Alltså de gick sida vid sida med landstingets träskor inom kulvert under Beckomberga sjukhus, småsnackare.
Jag har vandrat vid din sida länge nu. Vem är du? Jag är Dr. Schneifenzüben. Vad vill du?
Jag vill bara påtala att den människosyn vi har nu på Beckomberga är väldigt liberal. Jag kan känna att det finns fog för att kanske dela in folk i olika raser och olika grupper efter hur degenererade de är i sin hjärna.
Varför det?
Så en liten travestering av en film av Ingmar Bergman.
En liten hyllning.
Ja, en liten hyllning.
Hyllning
ja.
Till Max von Sydow.
Det känns som att Ingmar Bergman var den gamla skolans psykiatri trogen.
Mm. Jag måste bara tillbaka till det här med maten där. För att när man liksom tänker på alltså hela samhället och vården och folkhemmet och speciellt då psykiatrin så pratas det ju hela tiden om neddragningen i psykiatrin och att på den tiden så fanns det folk som kunde göra saker. Mm. Och det fanns resurser och det fanns tid och att sitta hos patienterna och sådär. Men då tänker jag att den här historien om att de bara liksom la ner liksom panerad torsk och vaniljglass i samma skål, det pekar ju åt ett rakt motsatt håll ju.
Ja, det har du rätt i. Men jag tror kanske det handlade om att resurserna fanns, men människosynen var en annan.
Okej, så det var bara liksom rening.
Tänk på det var kanske liksom panerad torsk och fin vaniljglass. Alltså jag tror att det handlar om...
Det kanske var där den moderna gastronomin uppfanns. Alltså att man liksom panerade torsk med jordgubbssylt. Då var det äckligt. Men sen så plötsligt så var det någon på 80-talet som så här: vi ska ha lite sylt till torsken. Ja. För att det liksom, vi måste sötman och det krispiga liksom lirar. Och så var det inte att det... Nej, jag jobbar på Beckomberg 67, vet du.
Varför inte? Varför inte? En klassisk Elvis-macka. Det är ju en symfoni av... pastram med jordnötssmör och hallonsylt.
Ja, exakt. Ja.
Så att det är ju alla rätter i ett. Det fanns nog resurser. Det fanns ju personal och framförallt utrymmesresurser eftersom alla som... Eller, jag vet inte, nu kan inte jag procentsatsa, men på 90-talet så kom den så kallade psykiatrireformen. Den har du säkert pratat om i något avsnitt av din andra podd. Allt du vill att veta.
Ja, inte så explicit.
Nej, men då bestämde man ju att plötsligt... Man upptäckte att folk satt alldeles för länge på psykiatriska kliniker och blev så kallat hospitaliserade.
Mm.
Och så tittade man på andra länder med en annan typ av syn på psykiatri där folk inte var inlåsta och såg att de hade bättre diagnoser och så vidare. Och då fattade man ett ganska snabbt beslut helt tvärs emot hur Sverige funkar idag i coronakrisen när man fattar långsamma beslut. Så fattade man ett snabbt, effektivt beslut som klubbades och genomfördes på bara några år. Det var att man stänger alla psykiatriska kliniker. Det vill säga Långbro sjukhus försvann. Det är nu liksom någon form av ateljéförening och bostadsrättsförening. Beckomberga sjukhus försvann. Vårdplatserna blev otroligt mycket färre. Och vi fick också plötsligt så förändrades gatubilden i stora städer där det funnits psyksjukhus. Och det var mycket, mycket mer uteliggare. Mycket mer tiggare och så. Det var ju gamla patienter då med liksom dels flera olika typer av problematik som plötsligt inte hade någonstans att sova. Mm. Eller de hade kanske anvisats en lägenhet i Aspudden. Aspudden var en förort där många hamnade på den tiden. Så de inte klarade av. Och sen så fick vi en enorm kris. Många, väldigt mycket självmord och framförallt väldigt, väldigt mycket folk som gick på gatorna och tiggde. Om man var med på den tiden så märkte man nästan så från ett år till ett annat hur otroligt mycket märkliga människor var som drog runt på stan. Och det var den så kallade psykiatrireformen när man stängde de här stora sjukhusen. Och det tror jag var också dels en effekt av en annan människosyn. Men också 90-talet var också när det började sparas på det offentliga väldigt, väldigt mycket.
Men liksom så här, en humanistisk människosyn och så här, typ en så här superliberal inställning till offentliga institutioner.
Ja, verkligen.
Det är en jävla lethal cocktail. Men det är så himla så paradoxalt. För att, dels det där att påstå att folk inte ska sitta inlåsta hela sina liv på institutioner. Det är ju inget kontroversiellt påstående.
Att påstå att folk
inte ska sitta inne hela sina liv. Så att det finns ju något så här humanistiskt i botten.
Absolut.
Men sen paradoxalt nog så skapade man ju då en hel del onödigt lidande känns det som, i och med det här. När man inte hade då olika LSS-boende eller liksom gruppboenden eller andra vårdformer eller stöd färdigt uppenbarligen då.
Ja, men sen så verkligen, men om man tittar, jag tror nu har jag inget stöd i faktet, utan bara nu går bara på ren killgissning. Men jag tror att diagnosen schizofreni är inte samma Den innebär inte samma sociala stigma som den gjorde om du fick den diagnosen 1965. Därför att du kommer inte att drabbas av den här långa hospitaliseringen. Utan du kommer att få en annan typ av behandling och mycket modernare psykofarmaka, så folk kan med schizofreni kan fungera i vardagen. Och sen så och bipolär sjukdom också, som är en ganska vanlig sjukdom som folk medicinerar emot med litium och andra mediciner. Mm. Och terapi och sömncykler som funkar och så. Men på den tiden så var nog hospitaliseringen i sig en sjukdom, och det var den sjukdomen snarare som gjorde att folk hamnade på gatan, inte det som var grundsjukdomen. Farsan berättade, han jobbade väldigt mycket med, nu blir det allt vi vet att veta om psykiatrireformen.
Jättebra.
Men farsan berättade att han är mentalskötare. Det var morsan också. Men sen så på 80- och 90-talet så började de vidareutbilda sig, och så jobbade de mer med individuell behandling och så. Och pappa började titta också på vad händer nu med de här människorna som lämnar psykiatrin. Och han såg att de har ingenstans att ta vägen. Började de rikta blickarna mot norra Italien. För det är norra Italien som alltid varit lite progressiv när det gäller liksom behandling. Och även så pedagogik och så Montessori, Reggio Emilia. Exakt. Men då fanns något som heter Trieste-modellen. Och det var att i staden Trieste så hade det funnits ett stort, alltså som ligger nästan på gränsen mot Kroatien, så hade det legat ett stort mentalsjukhus.
Slovenien, va?
Just det, Slovenien, men det är norra Balkan.
Exakt, det är också nära Kroatien.
Väldigt nära
Kroatien. Slovenien har en liten kuststräcka.
Exakt, men jag tror att Kroatien ändå fortfarande jobbar mycket med italiensk matkultur, så här, mortadella och sånt. Ja. Och de har samma förutsättningar. Mm. Vilket fall som helst, var det där hade funnits ett stort mentalsjukhus som hade legat liksom i stan, som hade varit som en slags Ridda Katos borg. Ingen visste vad som hände där inne i princip. Men sen så hade man bara öppnat upp det där mentalsjukhuset, och ut hade det stapplat ett antal. Liksom, pappa beskrev det nästan som de öppnade fånglägren efter andra världskriget, alltså Auschwitz. Men då hade man fått väldigt mycket sociala problem i stan med de här personerna. Och då hade man börjat starta arbetskooperativ för att liksom inlämna dem i samhället. Och det hade blivit en välfungerande modell. Så att väldigt många som ursprungligen kom från sjukhuset nu hade nu olika kooperativa arbetsstationer. Som kanske en skomakeri eller en restaurang och så. Mm. Och alla var... Det är också så här, norra Italien är rätt progressivt, det var det på den tiden. Nästan alltid så här socialistiskt eller kommunistiskt styrda kommuner. Samma som Reggio Emilia. Det är ju fortfarande kanske sista kommunistiska fästet i hela Europa. Och nu börjar det bli också väldigt högervridet. Vilket fall som helst, så blev han väldigt intresserad av det. Så han åkte ner till Trieste och studerade det arbetet de hade gjort där. Och sen så åkte han hem och så startade han samma typ av verksamhet i Enskede Skarpnäck, ute på gamla uppfostringsanstalten Skrubba, som ligger mot Tyresö i Stockholm. Mm. Där startade han en motsvarande verksamhet med olika, de köpte en bondgård och så hade de olika arbetsverksamheter, och han startade ett städföretag och han startade en videoverkstad för att liksom i arbetstillfällen då till de här personerna som hade blivit utskrivna.
Det låter helt fantastiskt. Ja.
Men poängen, jag ska säga att då gjorde han också ett studiebesök i Guinea-Bissau i Västafrika. Där man har ytterligare en annan syn på psykiatrisk sjukdom. Och det är att när Guinea-Bissau, så när en person blir psykiskt sjuk, så behandlar man hela familjen. Och då finns det byar uppe i inlandet, upp från kusten in mot landet, där hela familjen kommer, och där behandlar man då den sjuka och familjen, och de bor där tillsammans. Och då sa han så här, att en avgörande skillnad mellan Guinea-Bissau och Sverige, det är att i Guinea-Bissau så anser man att en person som har drabbats av till exempel schizofreni också har det finns en, liksom en naturfolks idé om att de har kontakt med andevärlden, eller att det finns något förhöjt och upphöjt ur den personen, vilket gör att man också ställer samma krav på dem som på oss andra. Samma krav på att fungera vid måltid eller liksom att kunna sköta ett jobb och sådär. Vilket gör att diagnoserna där var mycket, mycket bättre och sjukdomstiderna mycket, mycket kortare. Det är ganska intressant.
Ja.
Alltså de hade psykotiska skov, men däremellan funkade man. Mm. Därför att man sa att det här är en person som är annorlunda. Den har en förhöjd syn på verkligheten. Den har kontakt med gudarna. Man kan tänka sig gamla stamsamhällen, att de som var shamaner och översepräster var egentligen också, hade också schizofreni. Det är ganska intressant.
Alltså Ebba Busch blir till sig i byxorna när hon hör det här.
Ebba Busch,
alltså kombinationen av att någon slags andlighet och liksom ett kravbaserat samhälle.
Det, båda de två grejerna tror jag också hon gillar. Men hon gillar inte idén om att den som tror på Gud är egentligen schizofren.
Nej, det, den, den delen.
Där faller det.
Den delen. Men absolut. Du, fan vad spännande. Mm. Du, det är roligt att vi är inne på, vad är det nu, avsnitt 170? Någonting.
75, 74, ja. 75.
Och det kommer liksom fram nya grejer hela tiden. Det känns som att det kommer fram mer, du har liksom mer i din fatabur, tycker jag, än vad jag har.
Ja, men det är för jag tror att du är mer privat än vad jag är. Du berättar
ja, men alltså, jag... Ja, jag
men kan inte berätta en historia från Kronoberg då? Om när någon gick mellan två gårdar och såg en hare springa över vägen. Berätta något.
Alltså, jag sköt den och grävde ner en grop. Ja. De försökte sälja den till en restaurang i Stockholm, men det var ingen som var intresserad av den haren.
Men, fan, jag hörde en intervju med Nora Ephron. Du vet hon som gjorde när Harry träffade Sally. Mm. Och hon var ju väldigt duktig manusfattare och det är också mitt yrke. Och hon sa att det som gör visar din förmåga att vara en bra manusfattare är förmågan att berätta ointressanta historier på ett intressant sätt.
Ja, just det. Så att, men jag hörde det i en annan podd häromdagen också. Att Johan Glans, ibland på Norra Brunn, det är kul där, att det hade kommit ut någon komiker i köket och hade kört någon grej som man... fan, liksom flög inte riktigt. Fick inte riktigt att svänga. Och så hade Johan Glans sagt, ge det till mig. Jag får det att funka. Alltså det är så jävla... Alltså, Johan, för er som inte vet, känner honom privat. Alltså han är ju väldigt ödmjuk. Han är ju super, super trevlig. Det finns liksom inga egentligen divalater i Johan Glans. Men han bara vet att han är Sveriges bästa komiker. Men alltså det är så jävla... Det är så roligt att han har då liksom den här lilla... Så här, den där lilla kaxiga detaljen. Jag tycker det var så jävla kul. Så här, jag kan få det att funka. Och alla vet att ja, men det är sant. Det är sant. Du kommer få skratt på den.
Men alltså ringer också in sin egen storhet där på något sätt.
Ja, och det är ju liksom det kan ju liksom upplevas som förmätet, men jag tycker liksom i ljuset av hur jävla ödmjuk han är, alltså som både som människa och offentlig person, så tycker jag bara att det är liksom på gott.
Ja.
Jag bara älskar det.
Jag älskar också. Ja. Jag älskar det och jag tycker att det är den lilla liksom Asperger-figuren igen som vill veta varför saker är som de är. Den blir tillfredsställd av den här informationen.
Ja, just det. Ja. Men du var på väg åt något annat håll, va? Eller?
Ja, jag ville, det var det här med det här, hur det fungerar. Alltså, vi pratade om hur sjuka folk som har schizofreni och så vidare är. Mm. Och så det ska inte bagatelliseras överhuvudtaget. Jag lovar att det finns många som det är ett handikapp för livet, men den typen av psykiatri som bedrevs fram till 1995, den skapade ännu fler problem än det löste. Och då tyckte jag att det var rätt spännande det där med Guinea-Bissau, när man liksom ställde motsvarande krav på... Mm. Ja. Och då lyckades du få det att det var någon slags här KD-förslag. Jag har gått runt med en vacker tanke i 25 år och du, bara på, genom några få ord, lyckas krossa den fullständigt och göra... Peka, det säger så att man ska ställa krav.
Just det. Men det som är intressant är ju att det där med alltså, att ställa krav på folk kan ju lätt alltså, bli... Alltså, idag så upplever jag det som att det nästan är... Eller från vänsterhåll, har det länge varit liksom någon slags skällsord nästan. Eller att ja, men vi kan inte ställa krav på folk som inte klarar av att göra saker. Alltså det blir en extrem polarisering där högern menar liksom, vi måste ställa krav på folk. Folk kan liksom inte bli förtidspensionerade hur som helst. Och då har vänstern anklagat dem för att ha en omänsklig syn på de här individerna, medan då högern tycker att ja, men ni genom att liksom, institutionalisera och hospitalisera och så gör ni ju, så omyndigförklarar ni ju människor liksom på alla plan egentligen. Ja. Och att jag tycker att det är en jäkligt olycklig dikotomi. Den känns helt jävla onödig, tycker jag.
Ja, men är det inte också det att man har ett samhällsproblem, man har ett problem och man försöker göra ideologi av det. Mm. Det är samma som coronakrisen, att man plötsligt försöker lösa den ideologiskt. Mm. Alltså antingen gör vi som vi tycker, och det här rimmar perfekt med våra människosyn. Nej, vi gör som vi tycker istället för att lyssna på Anders Tegnell och andra experter och bara okej, okay, soft. Nu gör vi så att det blir bra. Mm. Istället för att det ska funka bra med vår världsbild.
Ja, precis.
Så det är jävligt farligt. Det är det som gör det så svårt med ideologier också. Att det är alltid liksom någon form av matematisk formel. Och går den ut så blir allting bra. Mm. Det är liksom ideologiernas stora problem. Att de funkar inte i verkligheten, ingen.
Nej, men i själva verket så är ju som samhällsbygget och politiken är ju liksom en lång rad beslut som finkalibrerar ett samhälle som vi redan har.
Ja.
Så ser jag på det i alla fall. Alltså, ja. Det finns ju liksom ingen anledning att liksom förändra samhället i grunden. Jag tycker att vi har ett ganska bra samhälle, så att de beslut vi fattar handlar ju om att alltså långsamt förbättra och justera det vi har byggt upp.
Ja.
Och då tycker jag också att liksom, både liksom extrema vänster och höger ideologier rimmar ganska illa med det. Alltså, och det är det som liksom förvånar mig lite grann, att inte mitten kan vara lite starkare politisk kraft. Mitten känns ganska marginaliserad, och det är så det i många länder, men inte bara i de länderna där de har det här valkretssystemet som de har i England och USA, där liksom, som uppmuntrar till ett tvåpartisystem egentligen, där även om liberaldemokraterna i England eller Storbritannien är ju, tycker jag, är liksom kanske det vassaste partiet, så får de liksom ingen rejäl politisk makt, för att de är i mitten, med ett politiskt vakuum i mitten och mellan de två stora, Labour och Tories då. Men lite grann på samma sätt i Sverige, som egentligen inte har det problemet, eftersom du har den helt annat valsystem som gör att du får proportionellt sett ungefär lika många liksom mandat eller stolar i riksdagen som du får röster i riket. Men ändå så är ju mitten ganska svag.
Och med mitten menar du?
Nej, men alltså delar av Miljöpartiet, delar av Liberalerna, delar av Centern skulle jag säga. Och sen har ju Moderaterna och sossarna då och då liksom rört sig väldigt nära mitten. Så det är kanske också ett problem att de tar mitten.
Nu har
ju Löfven tagit mitten och Reinfeldt hade ju tagit mitten då 2016-2014.
Men Reinfeldts period, den talar emot det du säger, för då var ju mitten ett bra, som du säger, han rörde sig mot mitten och vann valet. Och man måste ändå ge honom att det var ju sista gången som någon gjorde succé och lyckades liksom också genomföra sin politik på för sen så nu de som har gjort succé nu, de har ju inte så mycket att säga till om ändå, jag menar högerkrafterna Sverige. Nej, men jag tror att det där som du säger, det du pratar om, det är väl helt enkelt så att folk är frustrerade. Man orkar mitten manar till eftertanke och tänker en gång till, och det tar lite längre tid att tillverka den här alkoholfria ölen än vad du pallar med. Men jag är ju arg nu. Jag måste ju få ur med min ilska. Då tror jag att jag ropar på hårdare tag. Alternativt autonom vänster. Liksom. Vi måste förändra. Man tittar sig omkring och tänker att allt måste förändras nu. Det är som när unga människor lyssnar på Greta Thunberg. Och sen så blir de skitförbannade. Och så måste man stoppa allt flyg prick nu. Annars så kan ingenting hända. Man vill bara gå ut och daska folk i ansiktet som äter kött. Och det har aldrig varit en väg till förändring som har funkat, men det är väldigt många som attraheras av tanken, därför att det är ungefär samma sak som att bli förbannad och drömma näven i väggen. Liksom. Ja. Det känns som att det är lite den, det är det som...
Fan vad ont det gör när man har slagit.
Men det är en sak som gläder mig faktiskt.
Ja.
Och det är ju hur vi, till exempel Sverige då, som alltid har varit väldigt eftertänksamt och försiktigt och gått medelvägen. Vi har varit neutrala, alliansfria. Hur vi fortfarande idag under den här coronakrisen har valt en egen, lite försiktigare väg. Där vi har släppt fram lite fler fall, vi har en högre kurva. Men det har man gjort inte för att man är liksom med sig, utan för att man har tänkt att det här är nog... det strategiskt bästa sättet. Det kommer bli jobbigt i början, många blir sjuka, men vi kommer uppnå en så kallad flockimmunitet snabbare än Norge, som har stängt ner hela landet. Och så
blir det som efter andra världskriget, att vi liksom rivstartade hela vår industriproduktion.
Så
kommer ytterligare 30 år av välstånd.
Ja, jag hoppas det.
Fy fan vad gött. Men du, slutar vi på det här durakordet, eller?
Det tycker jag. Och sen tycker jag också att tacka. Vi har fått en ny medlem i 4 meter.
Ja, vi har en klippare. Marcus Blomgren, va?
Marcus Blomgren.
Jag vet inte om han har ett eget Patreon-konto.
Nej, men han har ett Instagram-konto som heter Marcus Blomgren. Och jag tror att det heter Marcus Blomgren. Jag ber om ursäkt, jag följer det. Men det är roligt, han klipper på en väldigt bred skärm, såg jag. Jag klipper 4 meter på en 2 meter bred skärm.
Okej, men det var ingen optisk...
Det var nog en optisk grej, men det var en väldigt rolig bild. Jag vill egentligen inte göra reklam för hans skärm utan för hans Instagram-konto.
Vi gör reklam för honom som människa och klippare.
Ja. Sen vill jag faktiskt göra reklam för en annan grej också, det är att lördagen den 4 april som just har passerat kommer min nya bok ut, Familjen Knyckertz och Ismans hemlighet.
Hurra.
Ja, det är fantastiskt kul. Det är en väldigt rolig bok. Det är den fjärde boken i Knyckertz-serien, den femte på gång. I vanliga fall så gör man nu väldigt mycket besök på bibliotek och bokaffärer runt om i Sverige. Jag hade planerat en turné faktiskt runt hela Sverige för att åka runt och signera. Det blir inte av. Så att jag vill också att ni följer mig på Instagram, heter Anders Sparring, eller heter jag Anders Thorsson Sparring. Börja med att kolla Anders Thorsson Sparring och sen kolla Anders Sparring.
Det är roligt. Mannen som inte visste vad han hette på Insta.
Man byter ju hela tiden.
Gör man det?
Ja. Okay. Vilket fall som helst så kommer jag och Per Gustafsson att göra livesändningar på Instagram när vi signerar våra böcker och man kan också köpa dem via Swish och vi skickar dem signerade till er. Nu har Fred vaknat i hallen.
Ja,
kan jag säga.
Du, nu återgår vi till småbarnslivet och vi hörs igen om en vecka.
Ha det gött!
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.